Podplay.
Hej och välkommen till podden Snutsnack som den här veckan sänds i samarbete med Renault och Upplands Motor. Jag kom när jag jobbade som polis att det fanns en del bilmärken som var lite så här svårstavade. Och eftersom man inte hade tillgång till Google eller något sånt där så hade jag så här minnesramsa. Som Renault till exempel så var min då Renault. Renault, då visste man, ja, det, men det ska ju sägas liksom på lite franska. Renault. Renault har ju en SUV nu som heter Captur. Det är väl deras senaste SUV tror jag. Ja, hur stavas Captur då? Jag vet inte ens hur man säger det på franska. Renault Captur. Om du är lite nyfiken på Captur så kan du åka iväg till Upplands Motor. Kika hur det stavas. Men jag skulle väl också föreslå att du testar en liten och gör en liten provtur med Capturen som är en riktigt snygg SUV. Jag gillar när det är så här tvåfärgat, vit med svart tak och också väldigt snygg med röd med så här svart tak. Det finns lite olika varianter. Men jag tycker att vi ska åka in och snacka med dem på Upplands Motor som är experter på Renault och hur modellerna stavas. Jag hoppas att de är det i alla fall. Nu ska vi gå vidare till veckans avsnitt. Och det är John som är min gäst. Och han kommer berätta om när en väldigt hotfull situation övergick i någonting helt annat och där man måste växla om. Väldigt, väldigt intressant och jag tycker vi har hört det tidigare just det här att det händer någonting som man inte riktigt kanske är förberedd på och så måste man agera ut efter den nya situationen så att säga. Glöm inte att följa oss på Facebook och på Instagram. Glöm heller inte att du kan stötta upp podden lite och bli Patreon och ta del av lite bonusmaterial bland annat. Då går du in på patreon.com/snutsnack. Ja, i övrigt så tycker jag att vi alla ska vara försiktiga där ute och jag tycker och hoppas att det blir en intressant lyssning.
13-10-70 kom. 13-10 och den gatan kom. Ja, det bra,
varmt välkommen till Snutsnack John.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Ja, tack. Jag får tacka för jag har faktiskt fått smita hem till dig här och in i värmen en kall februari kväll här 2021.
Ja, det är coronatider och varje vinter så att men vi ska nog överleva det här också.
Ja, det tror jag verkligen. Vi har studsat på varandra någon gång. Vi har inte jobbat ihop. Men vi har väl känt igen varandra på stationen och sådär. Jag vet att du jobbade på piketen bland annat.
Ja, lite gemensamma bekanta också tror jag.
Ja, precis. Men vi har ju pratat lite innan här så jag vet att du började skolan några år efter mig.
Ja, 92 började jag.
Vad var tanken där med att börja jobba som polis? Var det något som fanns från barndomsåren eller?
Nej, jag måste säga att det var nog en ren slump. Jag utbildade mig till pilot och när första Gulfkriget kom där 90. Så fick jag inga jobb helt enkelt. Så att, men då hade jag en kompis som var polis och sa så här, men sök polishögskolan, det är betald utbildning. Så jag såg ju det som en liten, ett sätt att övervintra flyg.
Så du hade en pilotutbildning klar så att säga?
Ja,
du var färdigutbildad pilot.
Jag var trafikflygare och sådär. Så att, och när jobben sinade här så var jag en sväng i USA och tog ett amerikanskt cert och var nere i Västindien och raggade jobb och sådär. Men då hade jag sökt polishögskolan och sådär. Så att det var en sån här T-korsning. Ska jag åka hem och börja polishögskolan eller ska jag hanka mig kvar här i Västindien?
Men hur var det där i Västindien? Flög du mycket där då? Eller?
Nej, jag hade inte fått jobb. Men då, det var verkligen att man skulle bara finnas där och flyga turister. Och de hade till och med en gammal DC-3 som jag jättegärna skulle ha velat flygit. Så att, Ibland funderar jag på hur hade mitt liv sett ut om jag hade stannat kvar.
Liksom.
Men jag ångrar definitivt inte att jag började på polishögskolan och har trivts fantastiskt bra under alla år.
Det är så intressant, de här sliding doors. Liksom. Vad hade hänt om du hade stannat kvar? Vad hade hänt om man inte hade kommit in på eller gått polisskolan? Men nu blev det polisskolan.
Nu blev det polisskolan och det blev 18 år inom myndigheten.
Precis.
Totalt.
Jag vet att du började jobba ute i Huddinge.
Ja, började ute i Huddinge polismästardistrikt, som det hette. Gamla polisstation i Fittja som låg där. Mm. Gammal, riktigt gammal snutstation med egen radio. Och bra minnen därifrån. En bra läroplats att komma ut. Man fick åka på det mesta. Så det var fantastiskt roliga år.
Mitt minne är att Huddinge hade ganska bra rykte. Dels så fanns det något som tidigare så kallades för Huddingegruppen, som ju hade satt liksom svensk det polisiära narkotikaarbetet liksom på kartan verkligen. Och de var hemliga och de hade liksom jobbade med speciella metoder, man visste inte så här. En intressant grupp som satte Huddinge väldigt mycket på kartan, just det namnet, Huddingegruppen.
Ja, jag fick ju äran och som pass på få vara där ett antal veckor, och det är legender som jag ser fortfarande vissa av dem. Nu tror jag de alla är inne på huset på Kungsholmen, men de var ganska framåt och hade kunnat hålla tätt framförallt i sina utredningar.
Så exakt. Och en av de mest kända utredningarna där finns ju en dokumentär, det är Skomakarligan. De tog in killen då som då var skomakare på pappret, men som pysslade med lite annat än bara fixa skor, om man säger så.
Ja.
Men det satt i Huddinge. Men sen, det här är mitt minne i alla fall, att Huddinge hade också ett bra rykte. Man pratade ofta om de här olika distrikten, liksom vad man ville jobba och kunde tänka sig jobba. Huddinge hade ett ganska gott rykte. Varför tror du det var så?
Jag vet inte. Jag bodde ju där ute då, så för mig var det helt naturligt att börja där. Så att jag hade väl ingen kunskap om det innan, men det var en bra stämning. Det var den här gamla hedliga snutstationen där alla kände alla och hade den där gruppkänslan. Det tror jag kanske spelar stor roll. Kulturen inom det på den stationen betydde ganska mycket, tror jag.
Ganska blandat Huddinge om man tänker sig området som sådant, liksom att det är blandat med kanske villabebyggelse på vissa ställen och sen då lite det vi kallar idag för typ utanförskapsområden. Tänker på Fittja och Hallunda, ligger det också i det?
Nej, ja, Fittja, Hallunda, Alby och Norsborg. Ja.
Så hur var liksom hur såg jobben ut för dig där när du jobbade på ordningen?
Ja, det var verkligen blandat. Det var högt och lågt. Man fick åka på allt. Mm. Jag tror idag ser det väl lite annorlunda ut, både för den enskilde polismannen. Men jag tror områdena har väl förvärrats där ute. Alltså Norra Botkyrka, det är ju de här utsatta områdena. Så att det har nog tuffat till sig ännu mer idag.
Mm. Men kände du av det som enskild polis då, att det här är områden som kanske kommer bli mer och mer problematiska, eller kände man redan då att här skulle man behöva, hur tänkte man då?
Ja, jag minns en episod, då jobbade jag som närpolis, det var ju det första närpolisområdet ute i Norra Botkyrka. Jag skulle hålla lag och rätt undervisning med sjuorna på Fittjaskolan, 4 klasser av 25 elever. Det fanns inte en enda svensk elev. Så att den här informationsfolden som Rikspolismyndigheten tog fram, att man lag och rätt och så där, den slängde jag ju liksom bara i papperskorgen, för här var ju mer så här att prata klarspråk med de här ungdomarna, att ni bor här ute, ni har en uppförsbacke, lär er språket liksom. Det var det som jag koncentrerade mig på. Och jag tror nog alla som jobbade där ute då insåg att kurvan pekar totalt åt fel håll. Mm. Det har nog bara blivit värre, tror jag.
Mm. Ja, det är ju intressant för att man har pratat om det hela tiden och vilka åtgärder som krävs och vad man bör göra och sådär. Och ändå så kanske det är som du säger att det snurrat liksom åt fel håll istället för åt rätt håll. Men det ska vi inte egentligen prata om överhuvudtaget.
Det är, ju, det är politik.
Det är politik, va? Och det är någonting helt annat. Men hur länge är du där i Huddinge då?
Jag är där 5 år ungefär, inklusive skolan då. Och så sökte jag mig vidare då in till piketen.
Hur kommer det sig att det blev piketen då just?
Ja, jag har väl alltid haft rätt mycket adrenalinbehov i mig, så jag tyckte väl att de utmaningarna och de arbetsuppgifterna var väldigt intressanta. Så det blev väl en naturlig del. Jag har alltid hållit på med idrott och lagidrott, så att den delen lockade mig ganska mycket.
Var kom du att jobba sen då på piketen?
Jag hamnade först i C-turen och sen bytte jag till E-turen sen så småningom. Och då på den tiden så hade de ju slagit ihop Norrmalm och Södermalms piket polis då, så att vi satt på huset tillsammans.
Och sen rullade ni runt i de här stora bussarna.
Ja, vi hade de här stora Dodge-bussarna som puttrade och åkte runt. Och då åkte vi ju faktiskt i uniform. Det är lite annorlunda idag då, men vi var ju ute i verksamheten 24-7, rullande schema. Och stöttade ja, hela Stockholm. Ibland fick vi åka utanför länet också. Hjälpa till med allt ifrån inbrytningar och stora fotbollsmatcher, allt.
För då var ju piketen, när du började där, då fanns inte någon insatsstyrka utöver piketen egentligen, utan det var ni som tog allting som ordningspatrullerna inte kunde ta vad gäller liksom insatser mot farlig person och så vidare.
Ja. Nationella insatsstyrkan bildades för ungefär vid den här tiden också. Och då satt vi lite grann i samma lokaler. Men deras lagstiftning var ju lite annorlunda. Det var ju inte riktigt lika lätt för dem att bli operativa då. Det krävdes ju regeringsbeslut, tror jag det var. Eller något sånt. Så vi konkurrerade aldrig om jobben på det sättet.
Nej. Men jag kommer ihåg att det ändå var, nu sökte inte jag piketen, eller jag var på någon så här förstärkningspiketen på EM 92, men det var det enda. Men jag kommer ihåg att det var ändå lite så här, du vet, piketen, insatsstyrkan, de som sökte dit, de som stannade kvar, de som sökte från piketen inte kom in på insatsstyrkan, fick vara kvar på piketen, att det ändå var lite så här surr i korridorerna om de här olika styrkorna och så där.
Ja, men det är väl pressat nu efter alla år, men det var lite dåligt. Jag tog inte så mycket ner på fotfolksnivå, på våran alltså operatörsnivå, utan det var nog mer på mellanchefsnivå. Det var en hel del revirpinkeri där som ja, nu när man blir lite äldre tyckte lite barnsligt. Vi är ändå liksom i the good guys allihopa, men det är klart om man samlar människor som är väldigt mycket adrenalin på slag och tävlingsinriktade, så vill man ju ut. Man tränar för sådana här uppgifter och situationer, och då vill man ju utföra dem också.
Jag hade en god vän som jag pratade med för det är bara 2 veckor sedan någonting, som frågade mig så här, men vilket är i polisen? Hur är liksom hackordningen? Vad är liksom, vad vill man vara helst? Alltså, det där är ju väldigt individuellt, sa jag. Men jag försökte liksom så här spontant sätta en egen liksom ordning att ja, men Säpo ligger högt, insatsstyrkan ligger högt, piketen ligger ganska högt, knarkspan ligger högt, och då sa man, vad ligger lågt då? Trafiken ligger lågt. Det är bara från min egen point of view liksom. Men det finns på något sätt kanske hos alla poliser eller också i olika grupper där man liksom rangordnar de olika enheterna. Så det är rätt intressant när man tittar tillbaka på det, som du säger, att det är ganska fjantigt egentligen. Men...
Ja, och alla typer av människor och kompetenser behövs ju, framförallt idag. Och där kan man väl, utan att bli för politisk, måste alla genom samma nålsöga på Polishögskolan, för det är komplicerat och mångfaldigt mångfacetterat yrke idag. Så att, men visst, pratar vi unga grabbar på 25 år som gillar att träna, så kanske målet då är att hamna på de här insatsstyrkorna eller på säkerhetspolisen. Men jag tror det är ett litet annorlunda tänk idag. Faktiskt.
Nej, men det är ju ganska intressant tänk att om man till exempel är väldigt intresserad brottsutredningar till exempel, man vill bli en duktig förhörsledare och så vidare, så vidare, då kanske man kan gå en utbildning som specialiserar sig på det. Och man kan också gräva lite djupare kring förhörsteknik och så vidare och så vidare. Vad vet jag, det skulle kunna vara en lösning. Men precis det du säger, att måste man ha den här breda pensla ut i så här brött och sen kunna lite av varje istället för kanske?
Ja, jag tror väl att vi är på väg dit. Nu ska det bli 10 000 nya polisanställda pratar man ju om, och inte poliser. Och jag tycker faktiskt att det är sunt, ett sunt tänk och helt rätt.
Ja, det ska bli intressant att se vad du tar vägen. Hur var tiden på piketen då?
Ja, den var fantastisk. Det var väl bland mina roligaste år. Och det är ju kopplat till att man, om man gillar man träning, man gillar att jobba i grupp, hållit på med lagidrott och få förmånen att kunna träna och verkligen specialisera sig på ingripande mot farlig person och på det sättet, så är det helt fantastiskt. Det sticker jag inte under stol med. Det var fantastiskt roliga år.
För det är så intressant. Vi har många gånger i den här podden pratat om så här uttagningar. Är du lämplig? Är du olämplig? Och så vidare för de olika tjänsterna. Och för några avsnitt sen så pratade jag med Jenny som jobbar som är Sveriges första polisiära helikopterpilot. Och där letar man inte efter folk som är så otroligt, vi är bra på att jobba i grupp, utan där letar man efter andra liksom specifika egenskaper. Än att till exempel sitta i en buss tillsammans och fungera i en grupp. När man öppnar dörrarna så vet man precis vad man ska göra. Där ska man fatta egna blixtbeslut. Och det vet ju du som också är utbildad pilot.
Ja, och det är väl det som är tjusningen med polisyrket tycker jag. Att det finns så många varianter och inriktningar man kan göra beroende på hur du är som person, vilka intressen du har. Så det finns liksom, det finns nog något för alla, vill jag påstå.
Hur liksom sammansvetsade blir man när man åker i en grupp då, en piketgrupp som du gjorde, och ni åker alltid samtidigt egentligen, sitter i den här bussen, vad händer liksom grupp psykologin här?
Ja, men man lär ju känna de här individerna bättre än sin egen fru, tänkte jag säga. Men på gott och ont. Aha. Men på ett sätt så när det väl är skarpt så måste man ju kunna lita på varandra. Man vet varandras starka sidor, svaga sidor, och det är nästan ett krav för att kunna utföra de här arbetsuppgifterna. Så det är ett måste helt enkelt. Med det sagt vill jag också ta hatten av för de ordningspoliser som jobbar där ute, därför att en piketpolis, vi åker ju aldrig in i någonting, utan vi åker ju oftast till någonting där vi har kunskap, vi har tid att förbereda oss mentalt och utrustningsmässigt och taktiskt, medans då en vanlig radiobilspatrull åker på sitt 51:e lägenhetsbråk, och då kan de hamna mitt i en situation som är jobbig. Så det är för- och nackdelar. Men jag har full respekt, och framförallt för dagens poliser som jobbar där ute. Det är tufft alltså. Nästan säga att de är tuffare än vad piketpoliserna är liksom på det sättet mentalt.
Hur blev ni bemötta? Om jag tar dels när ni kom ut på jobb av allmänheten, när ni kom då det här så här, nu kommer jag lite fördomsfullt måla upp bilden av piketpolis, men när ni öppnar dörrarna till Dodgen så kommer det ut stora grabbar, lite det här gorilla killarna liksom. Hur blev ni bemötta?
Ja, men Ja, jag tror att vi tog nog rummet och vi tog platsen ganska snabbt. För folk och även busarna hade faktiskt respekt för polisen på den tiden. Definitivt mer än vad de har idag. Det fanns liksom inga mobiltelefoner och på det sättet som det finns idag, och en helt annan respekt för rättsväsendet. Men det är klart att vi när vi kom på plats, då tog vi rummet eller platsen. Och det var ingen snack om saken. Kroppsspråket på den tiden, det var ganska stora killar på den tiden. Det är helt annorlunda idag. Dagens insatspoliser eller piketpoliser ser ju kanske inte riktigt ut som de gjorde på vår tid.
Nej. Men du sa att det här var den roligaste tiden. Det var så här spontant, sa du, att det här var den roliga. Är det någonting, varför tänker man tillbaks på den här tiden, eller du tillbaks på den här tiden som den roligaste tiden? Liksom?
Men det var nog både att man kände den här gruppen. Man fick göra otroligt intressanta och häftiga insatser och verka i miljöer som är ganska unika. Det var väldigt mycket adrenalin.
Vad gör den här adrenalinen med dig? Är den positiv eller kan den också vara negativ?
Då var den bara positiv. Jag växte som människa och mitt självförtroende växte. Men även samtidigt så blev man också ödmjuk inför de personerna eller målsägarna man träffade och på det sättet. Men det stärkte mig. Jag hade ett ganska stort behov av de här adrenalinkickarna när jag var yngre. Så för mig var det ett bra sätt att få utlopp för det. Och kunna göra nytta samtidigt.
Jag brukar alltid fråga min gäst om ett minne från liksom den polisiära tiden som sitter kvar av någon, en eller annan anledning. Är det från den här pikettiden?
Ja, det vill jag nog påstå. Det var vi åkte på ett jobb ute i söderort där det kommit in larm om att det var en gärningsman som hade skjutit en annan, vad vi förstod, buse. Han sprang runt i ett bostadsområde med det här vapnet. Och då åkte vi dit på med utrustningen och ut och då fick vi rapporter om att han sprang i bostadsområdet. Och då åker ju de här jaktinstinkterna på. Så att vi följde egentligen folk som stod och pekade vart han hade sprungit. Och man var ju ganska ung och vältränad på den tiden. Så att jag sprang ifatt honom och gruppen kom strax efteråt, precis bakom mig. Men han sprang upp på ett berg och där ner mot vattnet i ett staket. Och han kom inte längre. Och upp med MP5-man och
MP5-man är
MP5-man, det är vårt förstärkningsvapen som
utöver när man går från pistol till
förr
hade man K-pistol, nu har man en MP5. Ja.
Så tung väst, hjälm, MP5-man med rödpunktssikte och den träningen som man har liksom förberett sig, mentala träningen och fick stopp, och jag stod 5 meter ifrån honom och han stod med ett vapen i handen. Och jag såg på den här personen ganska snabbt att han inte mådde så psykiskt bra.
Okej. Hur såg det?
Det är någonting man lär sig. Man ser på kroppsspråk, man ser på ögonen, man ser på hela personens handlande att den här mådde nog inte så bra. Det kan bero på stress såklart. Han har ju skjutit en annan buse. Men i alla fall upp med MP5-man och egentligen bara fokusera på osäkra fingret på avtryckan och ganska snabbt bestämma för att så fort han riktar vapnet mot oss eller mot mig eller mot någon i gruppen, då måste jag skjuta honom, verkanseld. Gruppchefen kom upp bakom och började förhandla, typ släpp vapnet och han börja fibbla med sitt vapen fram och tillbaka, men inte riktade mot oss. Och efter kanske en förhandling på 1-2 minuter så tar han upp vapnet och skjuter sig själv rätt genom munnen då. Och faller ner. Och då går man ju från en insats till alltså ett gripande till sjukvård. Försöka liksom se, kan vi rädda livet på den här? Så osäkra fram, kolla pulsen, men det gick ju inte. Det tog 30 sekunder så märkte vi att han hade avlidit. Och jag har tänkt tillbaka på den här situationen ganska ofta och så där, men var jag inte rädd, var jag inte, hur tänkte jag? Men där faller det tillbaka på den här träningen, förmånen att kunna få träna såna här situationer där man helt går in i sin roll som insatspolis. Man gör sitt jobb och sen osäkrar man sitt vapen och man löser uppgiften och sen när allting är över så backar man hem. Och alla poliser som var med i den här insatsen åkte in och hade en gemensam debriefing, vilket är väldigt, väldigt bra. Det sköter ju oftast piketpoliserna i när man sitter i sin buss också och analyserar det här.
Det blir en typ av debriefing ändå, även om det inte på pappret är en officiell debriefing.
Precis. Ja. Men just att kunna lösa sådana uppgifter, att känna det lugnet som man ändå gjorde under insatsen, är för mig i alla fall ett kvitto på att utbildningen och gruppen och den tryggheten gör att man klarar av sådana här situationer.
Hur reagerade din kropp efter att det här var klart? Alltså när allting, han gick inte att rädda. Hur reagerade du då? Fick du någon form av reaktion?
Ja, men om man väl satte sig i bussen och så där pustade ut, då kom ju den här lite grann så här, kallsvettning och sådana saker där. Absolut. Det tror jag inte någon går som inte påverkas av sådana här situationer. Men man stoppar ner det i sin erfarenhets verktygslåda på något sätt och bara säger, ja, men jag har löst det här också. Jag har lärt mig ganska mycket om den här situationen.
För när du kommer fram till den här platsen, han har ett vapen, han är blockerad av det här staketet. Du verkar ju vara ganska lugn då. Du menar på att är det bara träningen också, men hur mycket är det du också då? Alltså jag menar, hur mycket tror du träningen och hur mycket tror du att det är du som i ditt DNA? Så det där är en jättesvår fråga. Shit, jag vet inte vem som han kommer från. Men jag tänker att vi är ändå till slut, vi kan ju träna och till slut så gör vi säkert, man gör saker 10 000 gånger så gör man det. Men hur man reagerar ändå vet man kanske inte exakt förrän man är i det här skarpa läget som du är i där.
Nej, men det är också därför man har ju uttagstester för piketpoliser eller för livvakter eller för nationella insatsstyrkan. Att man måste ha ändå en viss personlighetstyp för att kunna passa in. Så har du det plus träningen så tror jag nog att man hamnar väldigt rätt. Framförallt med de här nya och lite modernare testmetoderna som man har infört på de här specialstyrkorna.
Finns det någon likhet med att vara pilot kontra då att agera som till exempel insatspolis?
Ja, det har jag funderat på. Jag tror att det är att man behåller det här lugnet. Även när det är stressigt och saker och ting händer. Att man kan fokusera på sin uppgift. Vad är viktigast just nu? Och så gör man det. Och ju mer du tränar, ju mer stress kan du också hantera. För det är klart, till slut kommer det ju någonstans så tar stressen över. Men det är där någonstans träningen kickar in. Att man skapar sig utrymme för att kunna hantera mer och mer stress eller svåra situationer.
Jag tänker den här händelsen, jag förstår att den finns kvar i ditt minne. Jag tror att alla lyssnare som hör det här förstår att den här situationen är ju liksom en ytterlighet i ett polismans arbete. Att liksom mötas med våld och i det här fallet ett vapen, kanske var tvungen att agera. Och sen också den här situationen att en person som skjuter sig är ju, man kan ju öva på att stoppa blödningar på dockor och sånt, men ett utgångshål, hur ser det ut i verkligheten? Det får man se först när man är där. Sådana saker då, när, hur har du reagerat på sånt? Till exempel den här mannen då som sköt sig genom munnen, hur har du den bilden kvar också i dig?
Nej, ja, bilden har jag kvar. För det kom ju ganska mycket blod ut ur munnen där. Men det har nog inte, det på något sätt, det var hans val. Tråkigt på alla sätt. Men nej, såna, det har jag nog inte tagit åt mig mer. Jag har nog mer analyserat mitt eget beteende eller gruppens beteende och hur har jag reagerat på det här. Men inte tänkt så mycket på det. Eller, det har inte tagit så mycket energi.
Jag tänker när han lyfte det här, var det att han hade en pistol? Eller en revolver?
Han hade en pistol som han höll på med på sitt eget huvud och sådär.
Okay.
Men jag hade ju verkligen bestämt mig för att så fort det här vapnet riktas bort mot oss, då måste jag liksom agera.
Och du är helt säker på att du hade också gjort det?
Det hade jag gjort, definitivt. Det var ett ryggradsbeteende, så det fanns liksom ingen tvekan där. Det var, och där tror jag träningen spelar in.
Mm. Och det är just det där, man har ju hört såna här skrönor om förr att poliser, och jag vet inte om det har varit svensk polis, och du kan säkert det här bättre än mig, men att någon polis har liksom skjutit verkanseld och efter det så har man inte försökt gå fram och kanske rädda, utan gått och plockat hylsor. För det gjorde man alltid på skjutbanan, man sköt och sen gick man och samlade hylsor. Och eftersom man har gjort det så sitter det i ryggmärgen mer än att till exempel titta efter livräddande åtgärder. Så där har man fått ändra utbildningen. Det är något som jag har i minnet.
Så är det. Definitivt. Att man får inte ta det där skjutbanebeteendet. Men jag tror mer att man hamnar i en stresskon. Och då låter du liksom, du tänker inte, utan du är inne i konen.
Jag känner igen, jag har varit i liknande situationer, inte exakt i den situationen som du berättar nu såklart, men just för mig så kommer reaktionen efteråt. Och när man tänker kanske också, vad kunde ha hänt, man behandlar det här. Och för mig har också det här snacket efteråt varit ganska bra, att kunna bara kasta upp de ganska knäppa idéer ibland om vad som kanske inte alltid är baserade. Liksom. Men det är sånt som kommer upp efteråt, och det är ganska skönt att lassa ur sig sånt efteråt faktiskt.
Ja, där har man ju fördelen att sitta med sin grupp. Sitter du i en radiobil, ja, du kanske kan prata med din kollega, men det blir inte riktigt samma sak som att du sitter med en hel grupp.
I gruppterapi.
Det blir det definitivt.
Mm. Men sen så lämnar du piketen.
Ja, efter 6 år så ville jag ha lite nya utmaningar. Och då sökte jag till Säpos livvaktsenhet och kom in där och påbörjade den utbildningen.
Men jag vet att du sökte även till en annan enhet också.
Ja, jag sökte faktiskt nationella insatsstyrkan samtidigt. Aha. De rekryteringarna löpte samtidigt. Men jag tror att det var 2 dagar innan jag skulle gå ut på nationella insatsstyrkans berömda 10 Hellweek-dagar. Så fick jag faktiskt besked från Säpo att jag hade kommit in och skulle börja på livvaktsutbildningen. Och då kände jag nog att jag kan inte gå ut på de här 10 helvetesdagarna och ha en reträttplats kvar. Så att jag tackade för mig.
Men hade det blivit för jobbigt då, hade du bara tänkt så här, jag blir livet.
Ja, plus att nu i efterhand så var det nog rätt beslut. Aha. För det var en annan typ av adrenalin på livvakterna som jag nog behövde då.
För livvakterna är ju ett helt annorlunda jobb egentligen än piketpolisjobbet.
Ja, absolut. Det, Det är inte så mycket action om man tänker så på livvakteriet, utan, men om det händer, du kommer aldrig vara förberedd då, utan det bara händer, och då skulle man ju kunna agera och explodera och på det sättet.
Och där är det ju nästan i det här läget som du pratade om, radiobilspolisen, att de kommer in i någonting som, jag menar, händer det någonting med ditt skyddsobjekt, så kommer det hända när du kanske minst anar det.
Ja.
Och då är du kanske själv med en kollega och ditt objekt.
Men då, från mitt perspektiv, så att kunna ha då en piketbakgrund i livvaktsrollen gynnar nog bara själva uppdraget. Därför att du vet hur du ska agera. Du har varit i sådana situationer tidigare. Så för mig var det ett naturligt steg att ta, vill jag påstå.
Den här utbildningen då går ju från det här stora gruppen egentligen, när man kan täcka av lite mer, man är flera, men det går till att ni i alla fall oftast, sen jobbar man ju lite olika kanske som livvakter i olika länder, som i Sverige jobbar man ju ganska ofta färre. Inte med så här, det har jag lärt mig med, som i andra länder, med sektorer, att man ska liksom vara många och då så. Men i Sverige kanske, i Norden, jobbar lite mer nedskalat.
Ja, det är ju oftast en som tar sig an hotet och en som tar sig an sin skyddsperson. Det är väl det enklaste sätt. Så finns det lite nya roller, personskyddskoordinator och sådana delar. Men det traditionella livvaktsskydd består ju av två personer. En som tar sig an skyddspersonen och evakuerar den utifrån det farliga området eller personen, och en som går mot hotet.
Vad tyckte du om den utbildningen?
Den var också fantastisk, lärorik. Det var allt ifrån självskydd till att köra bil, både på i vinterväglag och allt möjligt. Livvaktstaktiken såklart. Men även, det låter konstigt, att läsa och äta med kniv och gaffel, som vi skämtsamt brukar säga. Vi faktiskt får en liten kurs på Grand Hotel där man fick lära sig besticken och sådär, om man nu skulle hamna på en Nobelmiddag. Så,
vett och etikett, helt enkelt.
Vett och etikett, fantastiskt roligt.
Men var det någonting nytt där på den sektionen när du var på vett och etikett?
Ja, jag måste väl erkänna att det fanns en del bestick där som jag aldrig har sett överhuvudtaget, och definitivt inte visste hur jag skulle kunna hantera. Så att, det var en rolig kväll.
Ja, men vad roligt. Jag kan tänka mig att det där är killar och tjejer som kommer in. Alltså om vi bara gör en liksom grov generalisering över poliser, så är det liksom svensk medelklass som glider in där och ska gå Nobelmiddagutbildning. Liksom. Det skulle man ju vilja filmas.
Ja, jag tror att det finns på film någonstans i Säpos gömmor, men det blir kanske svårt att få ut dem där. Men
sen så blir man ju färdig. Först ska man ju bli godkänd på den här utbildningen då liksom, och det har man ju hört folk som inte har blivit. Men när du är godkänd så ska du ut någonstans, och det finns ju, vi har såklart regeringen och statsråd och sådär som har, men vi har ju också, det finns ju utländsk beskickning som hjälper med livvaktsskydd och sådär. Men var hamnade du?
Jag hamnade på statsminister Göran Persson direkt. Vilket jag var väldigt glad och tacksam för. Jag fick lära känna honom och hans rutiner.
Ja, men det är ju få förunnat att komma liksom, i det här fallet då statsminister, men också kanske de som har kungen eller så. Att komma sådana människor nära som man inte skulle ha gjort som polis. Hur var det då att liksom hänga med statsministern och sådär?
Ja, men det var otroligt intressant, och framförallt att få vara med bakom kulisserna och se det här politiska spelet, eller vad händer, hur fungerar det och hur tänker de, och sitta i bilen ner till Harpsund och höra Göran Persson pratar liksom taktik och politik med sina medarbetare och ministrar. Det är otroligt intressant. Eller vara med på EU-toppmöten och se hur det går till liksom, bakom kulisserna. Det var riktigt roligt.
Alltså det kan jag verkligen tänka mig. Och, det är klart att du inte kan berätta någonting så, men vad var det som förvånade dig då som liksom kom in i den här världen lite grann? Är det just det här att taktiksnacket, att var det annorlunda? Hur mycket annorlunda var det än du hade föreställt dig liksom?
Jag hade nog inga direkta föreställningar om hur det skulle vara, men det som har slagit mig, det här är ju också människor, definitivt med känslor, och det är ett tufft uppdrag att vara politiker, det är full respekt för det. Men så fanns det också politiker som hade någon som man kände så här, de tillhör inte riktigt laget utan har någon egen agenda och konstigheter, precis som på alla andra arbetsplatser eller organisationer och så där. Så men det är klart, man var med där det hände liksom, på gott och ont.
Jag tror jag nämnt det någon gång, men ibland så är det inte jättesvårt att se vilka som är livvakterna där bredvid en på presskonferensen och sånt där. Jag antar att du kanske har sett dig själv på tv någon gång när du kommit hem och någon på Aktuellt eller något sånt där.
Ja, men det är återigen där man ikläs olika roller vid olika tillfällen. Ibland så kanske det är av taktiska skäl bra att man ser ut som en livvakt med solbrillor och snäckan i örat. Medan andra tillfällen så håller man en väldigt låg profil, därför att du behöver inte, det finns inte människor runt omkring som märker din skyddsperson, men då håller vi en låg profil. För det gynnar liksom uppdraget. Så det var högt och lågt.
Spontant när man tänker tillbaks, man tänker på mordet på Olof Palme, som man pratar om så här, Sverige före och efter mordet på Olof Palme. Att det var ju egentligen helt sanslöst att vår statsminister på den tiden inte hade livvaktsskydd.
Ja, han hade ju det, men han skickade ju hem dem då.
Men om Göran hade sagt så här, jag ska gå på bio, ni får åka hem.
Ja, det kanske han skulle ha sagt, men vi hade nog inte åkt hem. Därför att idag så ingår det i det uppdraget som statsminister att du får faktiskt finna dig i att ha livvakter.
Det var bara en tanke som kom upp, och det är klart, man gjorde väl en bedömning utifrån det läget som rådde i Sverige just då såklart, och det är ju lätt att sitta här och vara efterklok.
Ja, och livvaktsuppdraget har väl också utvecklats. En av mina tråkigaste händelserna under de här åren på livvakteriet, det var ju när Anna Lind mördades. Och jag var med Göran Persson på presskonferensen här på morgonen. Och men då hade man ett tänk då att man utgick från hotbilden, bara efter hotbilder som uppdaterades då varannat var sjätte månad eller något sånt där. Och efter den händelsen har man ju ändrat det regler. Utredningen kom till och man såg liksom på hotbilder på ett helt nytt sätt, ett modernare sätt. Men ja, jag tror att det kanske kunnat undvikits om man hade lyft blicken lite mer.
Ja, det är klart, det är väldigt, väldigt svårt. Jag tänker på att liksom analysera en hotbild och med allt som händer nu. Jag tänker på sociala medier och alla den. Det finns ju också en undervegetation där det nästan man kan ana hotbilder mot var och varannan person som yttrar sig egentligen. Så att, mycket svårt. Jag kan tänka mig också stämningen på den presskonferensen när Göran ska liksom...
Ja, det var inte roligt för någon, tror jag. Hon var väldigt omtyckt bland livvakterna också.
Hon var det, ja.
Ja.
Blir det så, det känns som en retorisk fråga, men det är klart att även surret bland livvakterna blir liksom vilka som är bättre och sämre och vara livvakt åt. Du behöver inte avslöja någonting, men det måste givetvis vara ett samtalsämne.
Ja, självklart. Jag menar, livvakten är ju också människa, likväl som våra skyddspersoner. Och jag har full förståelse för att det kan vara otroligt jobbigt att ha ett livvaktsteam efter sig. Så att jag tror livvakten, enskilde livvakten, har också förståelse för att skyddspersoner kanske inte alltid har bra dagar, om man uttrycker sig som säger.
Jag har faktiskt hängt lite med livvakter även som jobbet som komiker. Vi för David Batra, min kollega, hade ju med sig sin fru ibland, och då var det ju någon livvakt med som fick stå backstage och lyssna på alla våra låga skämt. Men de verkade vara lite småroade också. Jag brukar alltid runda av avsnittet. Jag vet att du har jobbat lite utomlands med en del spännande grejer och åkt iväg till Bagdad. Jag tänkte vi kanske kunde prata lite om det i Patreon-avsnittet.
Absolut, absolut.
Men jag tänkte vi skulle avrunda det här med att höra med vad du, hur mycket polisfilm du sitter och kollar här i soffan.
Ja, mindre och mindre faktiskt. Jag tycker jag har sett allt och det kommer inte så mycket bra nytt. Sen om det är jag som börjar bli gammal och kräsen eller sådär. Men ibland så poppar det upp serier eller filmer som jag verkligen tycker är kul att slåsa ner soffan och slappna av med.
Är det någonting du kan rekommendera lyssnarna?
Ja, det är ju en gammal film, Seven med Brad Pitt och Morgan Freeman, tycker jag väl. Det är nog min absolut bästa snutfilm faktiskt på alla kategorier.
Den är tung.
Den är riktigt tung.
Ja, och men vilket bra tips. Den har vi inte hört förut faktiskt av 175.
Okej.
Okay. Nej, om jag inte missminner. Nu kommer säkert någon klok lyssnare säga så. Jo, i avsnitt. Men jag har för mig att vi inte har fått den. Mm. Även John, tacka för en liten inblick i de åren du jobbade som polis. Och glöm nu inte, du som är Patreon, att lyssna på lite spännande aktivitet utomlands där John var också. Tack så mycket, John.
Tack för att du fick komma.
Stort tack. Då är Snutsnack slut för den här veckan. Jag hoppas att du lyssnar även nästa, då det kommer ett väldigt intressant avsnitt med Isabelle som jobbar i Sundsvall. Ja, håll till godo, gå in på Patreon om du vill vara med och stötta podden och få del av lite bonusmaterial. Då är det patreon.com/snutsnack. Vi hörs nästa vecka. Ha det fint. Hej.